Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Solen skiner, det är 20 grader varmt ute och det känns äntligen som vi har fått lite sommar igen. Inför sommaren så kommer jag behöva ladda upp med riktigt bra avsnitt. För jag vet att när man ligger där på stranden, lugn och ro, man kan ju nästan sova. Eller, ja just det, vi har ju barn så kanske inte riktigt. Men i alla fall, det kommer finnas många stunder då man kan njuta av en podd. Och då vill jag ju att det ska finnas avsnitt av Norrlandspäron ute för er även i sommar. Så är det så att du lyssnar på det här och känner att du har en verklighet du vill dela mer av. Eller känner någon som borde vara med. Så hör över till mig, gå in på norrlandspäron.com. Där finns en liten flik som heter Gästapodden. Och vare sig ni bor i närheten av Östersund där jag bor eller om ni bor runt om i landet, så hör av er, för det finns ju möjlighet att jag kanske kan ta mig till er om det inte är så att ni vill ta en trip till Östersund. Och jag lovar att det är inte alls farligt att vara med i podden. Jag har i alla fall väldigt roligt när jag får träffa alla er föräldrar som är med i podden. Så norrlandsparen.se alltså, gå in där och hör av er till mig på en gång. Nu ska vi sätta igång veckans avsnitt, och den här veckan har jag med Nathalie Arvidsson. Och nu har ni ett sånt där riktigt peppigt och roligt avsnitt framför er. Nathalie är en ung mamma som har haft en tung och tuff graviditet, men ut kom en fantastisk liten pojke som dock föddes med någonting som heter klumpfot, eller PEVA på medicinspråk. Så Nathalie kommer berätta om det här, om hur graviditeten var, hur hon gjorde för att orka med dagarna och om hur livet blir när man får ett barn som är ändå friskt men behöver mycket omsorg den första tiden och mycket sjukhusbesök. Men det är ett riktigt, riktigt härligt avsnitt jag har framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 46 av Norrlandspäron med Nathalie. Hej Nathalie!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack så mycket!
Hur är det med dig idag?
Det är bra. Jag är lite trött.
Har du varit en vaken natt?
Ja, min son har, tror jag, både tandsprickning och så är han i utvecklingsfas. Jag tror det är 8.
Oh.
Så jag tror att han börjar greppa om världen nu, så att det, han är lite svårsövd.
Sover han med er eller sover han i egen säng?
Nej, vi har varit faktiskt väldigt hård, men vi bestämde ganska tidigt att nej, det blir i egen säng, och så har det varit. Ah. Några undantag, men ja, han sover i egen säng i alla fall.
Berätta, vad heter han, din lilla son?
Jace heter han.
Jace. Vilket häftigt namn. Ja. Vart kommer det ifrån?
Ja, det är en ganska rolig historia faktiskt, för att det är inte jag som har valt det här namnet, utan det är min sambo. För vi hade så himla svårt att bestämma pojknamn. Så att det är ett spel, från ett spel, alltså League of Legends. Så han är döpt efter en karaktär i det spelet.
Vad kul.
Ja.
Din, är det sambo?
Ja, det är sambo.
Mm, vad heter han?
Han heter Kristoffer.
Jag var inne och snokade lite på din Instagram.
Ja.
Och om jag har förstått det rätt så träffades du och Kristoffer 2017.
Ja, till och med redan 2016 faktiskt. Väldigt sent, så att jag typ 2017.
Vart ni ett par direkt?
Ja, både och. Vi blev ett officiellt par i november 2017. Så det var en ganska lång både dating och jättejobbig historia. Så.
Jag såg att du får Jace i augusti 2018.
Det stämmer.
Så det måste ha gått jättefort då, efter det.
Utan att typ berätta hela historien så var det väl lite framåt och tillbaka där.
Mm.
Och sen fick jag veta att jag var gravid. Och det var ju med honom. Och därefter tog vi ju ställning hur vi ville leva våra liv. För vi älskar ju varandra och ville vara med varandra. Men det var så mycket annat inblandat som gjorde att det bara... Ja, men det vart upp och ner, var av och off, eller av och på. Men så att jag då, när vi fick veta att vi väntar barn, då sa vi, nu kör vi. Det här är som menat. Och sen dess har det bara flyttat på.
Vad, det var ju då inte planerat, kan jag gissa.
Det är så planerat att vi vet vad som händer om man har sex oskyddat.
Ja.
men nej, det, frågar man barnmorskorna så säger de att han är planerad och vi visste att vi var oskyddad.
Okay.
Men ja. I den kanske verkliga världen, ja. Eller den normala, så är det väl att nej, han är inte så här jätteplanerad, nej.
Nej.
Nej, men jag sa till Kristoffer att hur du, jag hade en glossning igår, ja. Ja, men... Det har inte hänt något förut, så att det lär inte hända nu heller.
Mm.
Och she fick han, eller vi båda två.
Men kan du berätta om när du plussade då?
Mm.
Eftersom du hade lite koll ändå.
Ja, i och med att det var lite alltså stökigt mellan oss också, så var jag så här att ja, men det skulle liksom vara grädde på moset. Det skulle verkligen vara så här, ja, men det är väl klart att det är bara det som fattas, att vi ska behöva ta en diskussion om det här också. Så att jag var hos min kompis, och hon hade sagt till mig så här innan, bara, men... Ta ett gravtest då, om du känner. För det här var den 24 november och jag brukar alltid få en typ med löning. Alltså det är oavsett.
Lön och mens.
Lön och mens. Så roligt var det liksom. Men så hon bara så här, men köp ett gravtest. Jag sa, men jag kommer inte plussa. Alltså jag har tagit så många gravtest. För jag har ju typ varit skengravid 100 gånger känns det som. Så jag sa, men det kommer inte vara något nu heller. Jag kommer bli jättebesviken. Nej, men jag tror att det är något, säger hon. Så hon får ju mig att köpa ett så här clear blue, till och med veckoindikator. Och jag säger det när vi stoppar på däcken. Det är så värdelösa pengar. För att det kommer bara stå inte gravid. Så vi åker hem till henne och hon säger, är du kissnödig? Nej, det är jag inte. Så jag står och halsar vatten i köket. Och säger, okej, nu kanske jag är lite kissnödig. Så jag går in och kissar och så tar vi med oss den ut. Typ till köket, hon bor en liten etta, så ungefär ett kök. Och så hinner jag inte mer än, för jag lägger den nämligen upp och ner på bordet. Men jag är så himla nyfiken, så jag vänder, och då står det gravid. Och jag bara tittar på min vän och så säger jag så här, det är nog jävla fel på det här. Det är nog fel på den här, det stämmer inte det här. Och då ser man det här lilla tidtagaruret, eller så här, som börjar snurra.
Ja.
Och tänkte jag så här, men jag är ju gravid, den säger ju det, vad är det den vill? Och så 3-4 veckor, och jag känner, eller 2-3 veckor stod det, så jag bara... Så jag tippar rätt ner i golvet. Så handfallen bara faller rätt ner i golvet. Och jag vet inte som jag hur jag ska reagera. Så jag börjar både skratta och gråta samtidigt.
Men så, din vän då, vad gör hon?
Ja, hon bara tittar på mig och liksom undrar så här, ska jag sätta mig på golvet och gråta med henne? Eller ska vi skratta nu? Eller ska jag ringa någon? Så vad är det som händer? Men ja, så då var jag ju tvungen att höra mig till Kristoffer då. Och han var på jobbet. Och han jobbar ett jobb där, ja men alltså, alla arbetsgivare vill väl inte att man ska ha telefon framme liksom. Men här är det som att det ska gärna inte vara alls, om du inte väntat samtal liksom. Så att jag började ju tok smsade honom och bara så här, hallå, kan du svara när jag ringer? Du måste svara nu. Och han säger till mig, nej, jag kan inte. Du får skriva om det här någonting. Och då tänker jag så här, nej, men jag kan inte ta det på sms.
Nej.
Alltså vem vill få veta att man ska bli pappa på sms? Men jo då, han vägrade svara i telefon, så jag tar upp min iPhone och så skickar jag en bild. Och så skriver jag, grattis Kristoffer, du ska bli pappa. Och sen rings det. Och det var ungefär det som hände liksom.
Men hur reagerade han då? För det känns ju att du hade ju ändå, ja, men du sa att du kanske skulle bli besviken att det inte var någon. Så det känns som att du ville ju ändå...
Ja, alltså både jag och Kristoffer, även trots att det var väldigt mycket omkring oss, så var vi ju verkligen att vi ville ha barn. Kristoffer var väldigt ärlig redan från början med att han ville ha barn, alltså väldigt, väldigt fort inpå. Alltså inte typ att jag vill ha barn med dig, utan mer att det är någonting jag vill göra. Och hittar jag rätt person så spelar det ingen roll om jag är 22 eller 28 liksom.
Mm.
Jag vill ha barn snart. Det var väl någonting som jag också föll för att det har inte alltid varit så att liksom någon säger så. Jo, men han reagerade nog precis som man gör om man får veta på sms att man ska bli pappa. Väldigt skakig är han. Och han blev nog väldigt i chock. För att det var ju som, vi hade ju nämnt det. Eller jag hade nämnt att så här, jag lovat det är någonting. Och han hade väl också i förnekelse sagt liksom att nej, men det har ju inte varit någonting förut. Så det lär det väl inte vara något nu heller. När han åkte hem till mig efter jobbet. Och så satt vi och pratade om det där. Och han sa ju det att liksom, det är väl klart att vi ska ha barn. Det var som ingen diskussion ens en gång om vi skulle göra en abort. Utan det var, nu kör vi i så fall. Det är nu eller aldrig, lite så. Så blev det.
Hur mådde du då i graviditeten?
Ja, men alltså, jag måste säga att jag har mått ändå oförskämt bra, men ändå väldigt dåligt.
En spännande blandning.
Ja, nej, men jag mådde första 10 veckorna så kändes det inte ens som att jag var gravid. Jag hade ju nästan varken spänningar i bröstet eller illamående. Jag kunde börja må illa om jag inte hade ätit på en längre period liksom, för att blodsockret var så lågt. Men inget så att liksom, så här, shit, jag kräks varje morgon när jag kliver upp ur sängen eller sånt där. Men det var väl i vecka 10, då började jag ju säga att jag har ont. Och då började jag ju googla och fråga vänner och föräldrar och sådär. Men vad är det som gör ont då?
Vart då, hade du ont?
I fogarna var det då.
Mm.
Men jag kunde ju inte säga det, för jag förstod ju inte vad det var.
Nej.
Så att jag sa bara att jag har ont liksom runt, alltså bak mot rumpan och fram till. Där har jag ont. Och det gjorde mer ont om jag typ rörde mig mycket och snabbt. Och så gick det bra om jag låg i sängen, men till slut var det ju även då. Så att jag tror det var vecka 10 så sökte jag första gången för foglossning. Men då påstod de att det är alldeles för tidigt att kunna avgöra om det är det. Så det är ungefär från vecka 15 som jag fick på papper att jo, men du har foglossning. Och den höll nog på ända fram tills, jag tror det var typ vecka 30. Och ungefär 4 till 5 veckor under den perioden så gick jag på kryckor för att kunna ta mig fram. Men sen höll den sig stabiliserad från vecka 30 till ungefär vecka 37. Då gav det upp totalt.
Men de här veckorna då, från 15 till 30, var du sjukskriven eller kunde du jobba? Eller hur var dagarna?
Nej, men jag försökte jobba ändå lite grann. För att jag ville ju som sagt jobba. Men jag jobbar ju i restaurang, så att så här, bära disk och sånt och tallrikar, bara även tallrikar som inte är så supertung, det gick liksom inte. Så jag blev sjukskriven från vecka 15 och då blev jag ju hemma. Då jag tog mig ut var kanske om vi skulle åka handla och gå till barnmorskan och såna där saker. Så typ att få åka och handla, det var ju så här, det var ju en hit för mig. Jag kunde så här, sitta och vänta hela dagen på att så här, idag har vi bestämt att vi ska få panta. Så när Kristoffer slutar jobba, då ska jag få gå ut genom dörren.
Men vart det långa dagar hemma då?
Det är jättelånga dagar. Från början, så kanske första 2-3 veckorna, då var det ganska skönt. Då var det så här, ja, jag behöver inte jobba, kan ligga här och kolla serier. Men när man har bränt igenom typ hela Netflix, som man tycker är kul att titta på liksom, och typ YouTube, och sett så här, det vardagliga flödet av YouTube och Facebook och Instagram, och försökt ringt typ alla sina vänner i hela kontaktboken som jobbar och vill ha liksom lite uppmärksamhet, så blir man ju väldigt, alltså man blir isolerad.
Ja.
Och man inser ju typ så här hur viktigt ändå ett socialt liv är. För att även om mina vänner och min familj gjorde jättemycket för att liksom hålla mig igång, så var det ändå att deras liv fortsatte ju liksom ändå på utsidan. Så jag blev ju som nästan fånge i mitt eget hem. Det var tufft.
När jag blev gravid så, vi hade inte försökt sådär jättelänge, så jag hade, den bilden jag hade var så att man kunde vara illamående.
Mm.
Det var väl egentligen den enda preferensen jag hade. Sen var det som att det är ganska härligt att vara gravid. Vad hade du för bild och hur mådde du när den kanske inte, när det kanske inte blev så som man hade tänkt?
Jag blev ju jättebesviken. Lite snuvad bara än skulle jag vilja säga att jag blev. För att jag hade ju också sett fram emot, ja, men det här fina som de säger. Liksom, om man njuter av graviditeten. Och jag kommer ihåg ett väldigt konkret tillfälle då jag var jättebesviken. Eller snarare rädd också. Men det var första gången jag kände han sparka. Det hade jag fått hört liksom att det är så mysigt. Det är den bästa känslan i hela världen. Och det är så mycket kärlek och allting som kommer. Jag tyckte bara att det var jobbigt. Jag vågade faktiskt inte ens säga det. Varken till min sambo eller typ till vänner och sånt där. Bekanta. För att jag var så rädd att typ så här, de skulle säga att, men vad är det för fel på dig då? Varför tycker inte du det? Men jag lärde mig också till slut att det var ju okej. För att det var så här också, jag har aldrig känt det här förut. Att någon sparkar från min insida.
Det är ju väldigt speciellt.
Det är en väldigt speciell känsla.
Men vad tänkte du då när du kände den där sparken?
Men alltså, jag har varit obehagad. Och det är jättetufft att säga så när man idag alltså inte kan förstå varför jag blev det egentligen. Det var väl just bara för att det inte är någonting jag upplevt förut. Det är ingenting jag... Alltså jag kan ju inte, jag kan inte dra en parallell till någonting annat man har gjort heller. Och sen var det väl också liksom att allting annat runt omkring inte heller var så bra. Så jag kanske inte tog det så bra som man kanske skulle ha gjort det. Mm. Om man kanske hade mått bra. Men sen som sagt efter det, då var det ju det liksom... Hur ska jag förklara det då? Men det var ju nästan som att man hade ju koll varje dag på att känna det där. För att annars så var det ju inte bra heller liksom. Så det vart väl bara efter någon vecka så kände jag att så här, men okej, det är mysigt. Eller mysigt, men det känns bra i alla fall. Att nu känner jag honom och vet att han är vid liv. För att jag inför rutinultraljudet så hade jag ju såklart googlat allt. Och då kom jag underfund med sån här missed abort. Och i och med att jag inte då förstod att jag kände honom så var ju det min största rädsla. Att det är det. För jag har ju inte ont i brösten och jag har inte de här typiska gravidsymptomen och jag känner inte honom.
Men rutinultraljudet, upptäcktes det något annat där?
På ultraljudet så sa de att han var väl typ perfekt. Eller alltså jag är perfekt, men jag han följde alla de här kriterierna som de ville att de ska ha då.
Mm.
Och de kollade ju liksom att allting såg bra ut och det gjorde det ju där. Men det var det ju inte riktigt heller.
Allt det här som du var med om under graviditeten gjorde ju att du fick en graviditetsdepression.
Ja.
Har du förstått det i efterhand eller fick du någon slags diagnos under tiden?
Nej, men jag har ju en historia sen innan också med lite psykisk ohälsa. Jag har inte alltid mått 100 liksom. Så jag drog ju varningsklockor och sa det liksom.
Mm.
Att nu är det något som inte stämmer, jag mår inte bra. Och i och med då att jag var gravid så fick jag inte heller äta de medicinerna jag hade ätit innan. För de gick inte så bra att äta under graviditet. Jag har perioder i mitt liv ibland när jag kan bli så här, när jag mår dåligt över något eller är stressad. Så då låser jag ut typ allt. Kompisar, familj. Ja men typ de enda jag inte låser ut av, det är typ Kristoffer och Jace. För det är det jag bor med dem. Men jag försvinner ett tag. Och det var precis det som hände under graviditeten också. Att jag märkte att i den här sorts isoleringen hemma. Så försvann jag bara mer och mer.
Mm.
Jag slutade svara när folk ringde. Jag tyckte inte att det var kul att titta på tv längre. Det kanske också inte är för att det är kul att titta på tv. Typ så varje dag i 8 månader, 9 månader. Men just att det här med mitt vardagliga flöde. Att typ titta på YouTube. För att jag är en riktig YouTube-junkie. Det var inte ens kul längre. Det var som inte värt att titta 8 minuter på en video. För det gav mig ingenting. Och de här signalerna känner jag igen. Och sen att jag kunde som sagt bli ledsen för absolut ingenting. Jag kunde som bara sitta och då typ nästan i princip tycka synd om mig själv för att jag satt hemma. Så att jag, det var nog jag själv som gav mig själv lite typ en diagnos för att jag förstod så här, jag kände igen mina tecken. Men jag hade ju kontakt också med UPM under hela min graviditet. För att jag gick KBT där under graviditeten.
Men du kände att du fick bra stöd när du sa att du inte mådde bra?
Ja, verkligen. Alltså, jag har absolut inget ont att säga om ungdomspsykiatriska i Östersund. För att de är superbra. Och jag var jätterädd att det skulle bli bökigt i och med att jag tillhörde dem då, och var gravid samtidigt. Det är väl kanske inte så här det vanligaste de har. Att det är både gravida och unga liksom, som är där. Men jag fick jättebra hjälp. Och... De hade ju någon idé om att jag skulle också gå på familjehälsan eller familjebarnhälsan. Men det var nästan som kaka på kaka för att UPM, jag vet inte om de tog hjälp av dem lite grann. Men jag behövde liksom bara sitta på en enhet så fick jag den hjälpen jag behövde.
Skönt.
Ja, det var jätteskönt.
För att du var ju väldigt ung, eller du är fortfarande väldigt ung. Och så mådde du inte bra. Hur reagerade din familj att du skulle bli mamma?
Jag tror att det var inte så oväntat riktigt. Jag har alltid sagt till mina föräldrar att jag vill ha barn tidigt. Och när jag var 16 så hade jag ju möjlighet att få bli mamma redan då. Men jag valde att göra en abort då för att jag hade absolut inga förutsättningar. Och idag är jag väl ganska glad för det. För att jag har gått en helt annan väg. Så jag tror nog att mina föräldrar förstod det när jag sa att jag behövde prata mer. För att i och med som sagt att det inte var så... jätteklart mellan mig och Kristoffer så tog ju vi väldigt mycket hjälp av våra föräldrar när vi skulle verkligen göra liksom beslutet. Även om det egentligen aldrig var på tal som sagt om abort, men Men det var väl att vi ville väl ha ett riktigt, ett vuxet sted, eller man ska säga, det som vi anser vuxen, liksom våra föräldrar. Men det var både positiva och lite, eller negativa var de väl inte, de var väl mer konstruktiva kanske man ska säga. För det var ändå så här, de här vanliga klassiska frågorna, men har ni pengarna, har ni råd, har ni tänkt på det här, har ni förstått att om ni ska få barn nu så kanske ni får pausa lite med det här att kanske dra ut och resa om det är det ni vill göra. Att ni liksom ändå blir bunden på något sätt. Och jag tycker att det var ganska bra prat. Jag tycker absolut inte att det var något elakt i det alls. Utan det är nog de frågorna man måste ställa sig själv när man skaffar barn. Att har jag gjort det jag vill göra? Och både jag och Kristoffer har aldrig varit sådana människor som har velat gjort jorden runt. Såklart vi vill se jorden. Och vi vill se lite andra kulturer och sådär. Men
det finns det tid.
Det finns tid för det sen också. Det var nog positiva besked. Min mamma, hon var ju så glad. Så hon var så här, ja men, ja, okej, vad bra. Vilken vagn är det du ska ha? Ja mamma, det blir en Emma Ljunga. Ja, vad bra. Så att, det kommer jag ihåg. Att det var som, jag vill inte säga att det var något jättenegativt.
Vad skönt att få det stödet.
Ja, det var faktiskt jätteskönt. Verkligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och sen började det ju närma sig förlossningen.
Mm.
Var du peppad på den? Alltså längtade du efter den även fast du mådde dåligt? Eller?
Ja, till och från. Jag var ju så här att jag var ju någon som i nu efterhand kan jag veta, alltså jag har fått veta att det var en förlossningsrädsla. Då var det ju min största förnekelse att jag var inte rädd för förlossning överhuvudtaget. Det var mer att jag bara ville ha datum. För att jag var ju så färdig på att vara gravid. Att jag hade suttit hemma så länge. Jag ville liksom bara att han skulle komma ut. Och jag kunde kanske börja få må bättre. Och ta mig ut liksom. Så ena dagen då var jag så här. Nu är jag så himla taggad. Jag längtar. Jag räknade ändå precis som kanske alla andra ner dagarna. Och jag hade sagt att jag ska inte gå över. Det finns inte en chans att jag kommer gå över. Jag gick över 6 dagar. Men... Jo, det var jag. Men samtidigt så var jag ju då tydligen superrädd. För att jag gick nämligen till Freja och begärde igångsättning. Delvis då för mitt psykiska mående och även för att jag mådde så dåligt i kroppen. Men jag fick ju ingen. Och det är jag väl tacksam för idag. För att det var ändå ganska bra tror jag att de stod på sig och sa att nej, du ska inte ha någon igångsättning utan det här kommer sätta igång av sig själv.
Och det satte igång av sig själv? Eller fick du igångsättning? Ja, alltså,
jag var väl typ i, alltså jag öppnade mig ju.
Ja.
Det här var, vi ska se, det var den 4 juni. Så vaknade jag vid 4 på morgonen. Och så sa jag så här, det är något som är fel. Jag känner inte han. Och då sa min sambo, för vi hade varit som sagt in några gånger innan. Och jag vet inte om det var liksom för att man bara ville att de en gång skulle säga att nej, ni blir kvar nu. Men så han sa det att nej, men vänta en liten stund. Jag tror nog bara att du känner efter lite för mycket. Han kanske sover. Okej. Klockan 9 då han fort jobbade och så här, jag känner inte han. Det är något som är konstigt. Och nu när jag säger att jag inte känner honom så menar jag på att jag kände inte så att, alltså, jättetydligt. Utan han var väldigt lugn och som slö nästan. Så att det var som inte som vanligt att jag kände honom. Och sen vid 12, då ringde jag min mamma och så sa jag så här, alltså det är något som är fel. Och jag kan som inte sätta fingret på det, för det är inte att jag inte känner han. För det gör jag ju. Men det är inte som det brukar vara. Han är inte lika aktiv. Och vid 2, då sa jag det, nu kan jag inte vänta längre. Alltså nu ringer jag till förlossningen, för nu är det något som känns fel på riktigt liksom. Så då ringde jag till förlossningen och hon sa ju det liksom att det, jag tror inte att det är något problem. Och det är nog inget fel, men du får jättegärna komma hit för jag hör på dig att du är orolig. Så att jag åkte in då. Då låg jag på något sånt där litet extra rum innan. Och där fick jag ju ligga ett tag med en sån här CTG-kurva. Och den visade superbra. Inga konstigheter. Men så var det väl att de ville väl kolla då ett sånt här vaginalt ultraljud. Nej, över magen. Ett vanligt typ rutinultraljud. Ett vanligt ultraljud. För att kolla, för att det är som att jag hade sökt för minskade fosterrörelser. Och då visade det sig att jag har för lite vatten kvar i säcken. Det är därför han är slö. För att det är så trångt och lite vätska kvar där inne i fostervatten.
Så du hade rätt?
Ja, faktiskt. För en gångs skull. Ja.
In.
Ja, det var verkligen jättetur. Och just den här dagen så var det så himla lugnt på förlossningen. Så att hon sa det, men får jag göra ett vaginal undersökning på dig, för jag vill kolla upp en du är. I mina journaler så hade det stått att jag bara hade liksom mjuknat på övre livmodermunnen. Det var som inte öppet riktigt. Och då så, ja men hon tittar ju på mig då. Och så tittar hon på mig när hon är liksom undersöker mig. Och så bara, ja, säger jag. 3 centimeter är uppen. Va? 3 centimeter? Vänta här. Så går hon ut ur det här rummet. Så kommer hon tillbaka och så säger hon bara så här. Hon tittar på mig och Kristoffer. För Kristoffer hade anslutat, han hade slutat jobbet då. Så han kom ju dit direkt efteråt. Och vi hade ju liksom ändå tänkt att vi skulle hem och käka pepparstek med pekas potatisgratäng och glo på film liksom. För vi tänkte att så här, det kommer dröja några dagar till. Så vi utnyttjar de här sista dagarna och liksom bara var du och jag. Men då sitter vi, jag ligger på den här sängen och Kristoffer sitter på den här stolen bredvid. Och så vänder hon på sig och så tittar hon på oss och sen så här, jaha, men är barn ikväll då? Och både jag och Kristoffer tittar på varandra och säger, men vad säger du nu? Barn ikväll, vi ska hem och käka pepparstek. Vi har inte tid med barn nu. Men då sa hon ju det att, ja men antingen så kan ni komma tillbaka lite senare ikväll. För vi hade inga väskor eller någonting med oss. Och så kör vi. Eller så kommer ni tillbaka 8 imorgon. Och då var det ändå så här att 8 imorgon, men vi kommer inte sova någonting i natt, vilket som. Så vi kör. Och jag hade ju ändå sovit typ hela dagen. För jag låg ju nämligen i sängen ungefär till 12. Där jag ringde min mamma. Så att jag hade ju ändå fått sovit. Men inte riktigt Kristoffer.
Hur kändes det att så här, gud nu sätter det igång?
Ja, alltså det var väl det som var lite roligt. Att de sa ju till oss att det här var väl kanske vid 4:30. Nej, men kom tillbaka till 7. Okej. Okay. Ja, då var det ju bara ringa alla igen. För att jag hörde allt av mig. Så fort jag var in liksom till i alla fall min mamma och min pappa och Kristoffers föräldrar. Bara för att de skulle veta vart vi var. Så att vi fick ju sätta oss i bilen och så fick vi ju ringa alla igen. Och säga, nej men nu kör vi, ikväll är det. Och min mamma skulle ju med. Så att jag fick ju ringa henne och bara, du får nog packa en väskan då. Det bara är så. Okej, jag gör det då. Hon var ju typ lika nervös som jag och Kristoffer. Men vi hamnade väl i någon sorts chocktillstånd tror jag. För att, nej men vi åkte på Ica ändå. Vi åkte på Ica, köpte pepparstek och pekas potatisgratäng. Och så åkte vi hem och så lagade vi det. Och liksom levde på i våran bubbla. Och så sa vi så här, men nu måste vi nog åka tillbaka till förlossningen. Liksom. Det här, nej nu måste vi tillbaka. Men då kände jag att, nej men gud jag måste ju duscha innan. Jag luktar svett. Och jag vet inte riktigt så här, varför jag behövde göra det. För att jag kände så här, efter jag hade fått barn så kändes det som att det var ganska onödigt med en dusch.
Man blir ganska svettig.
Ja, verkligen.
Och saggig.
Och saggig och kläggig. Och, ja, det var mycket kroppsvätska där. Liksom. Så det var som ingen kanske så här, need to och liksom duscha. Men då när jag stod i duschen så ringer Kristoffers telefon. Och så då är det i förlossningen som säger, hej, det är från förlossningen. Var det någon missförstånd eller... Hur var det? Ni är välkommen att komma nu. Vi väntar på er. Ja, hon ska bara duscha. Och jag vet att förlossningen också bara så här, duscha. Men in på förlossningen. Och så mötte vi min mamma utanför. Och jag hade ju hört innan att så här, folk kunde sno saker i alltså den här patientkylen. Så jag hade ju liksom bunkrat upp med så här, fryslåda. Alltså när...
Nej, men hade du?
Ja!
Va?
Ja, för jag hade sagt det. Nu är det ingen som ska sno min risifrutt i alla fall. Så där kommer vi. 3 stycken in på förlossningen. Med typ en packning som skulle räcka till typ en hel livstid på förlossningen. Och de hade ju sagt det så här, förstföderska, det tar lång tid. Det tar jättelång tid, så det är liksom så här, det är bara att ta med sig. Och sen så sa de ju på den här förlossningsinformationen som man får gå på. Att typ så länge, man får ta med sig så mycket personligheter så länge de ändå kan utföra sitt jobb. Nu var det ju inte riktigt så att vi tog med oss typ allting som de sa. För de sa ju till exempel att man kunde ta med sig typ en bild på sin hund. Mm. Och sätta upp så här. Jag hade tagit med mig en fläkt.
Jaha.
För det här var ju ja, men förra sommaren, och då var det ju så jäkla varmt. Och jag sa det, här tänker inte jag ligga och svettas i onödan. Liksom, så det ska med sig en fläkt. Nu var ju dock den här dagen då, när jag födde Jace, var ju första dagen på hela den här värmebörjan som det regnade. Så det var kanske inte så asbehövt. Men det var skönt att ha den. Men in då kommer vi 3 människor med typ som sagt packning för en hel livstid. Och jag ser förlossningspersonalen och de bara så här, men gud. Vad har ni med egentligen? Ja, så jag får ett rum då. Rum 208 faktiskt, för det kommer jag ihåg. Och så kommer vi in där och jag tittar liksom och så. Det enda jag kan tänka mig, det är så här. Så här såg det inte ut när Margot Dix födde barn.
Nej, det var den bilden du hade.
Ja, alltså jag hade ju kollat YouTube, länsa YouTube på alla förlossningsvideos. Jag har sett allt. Ja, men jag kände att det här rummet ser inte ut så. Så det var väl den här röda väggen med några blommor på och sådär. Mm. Men det var mysigt. Alltså det var ju ändå så här, det här är det här rummet där jag ska få mitt barn. Så det var liksom inte, så egentligen så behövde det inte vara så där fancy som det såg ut. Det var väl Danderyd tror jag hon födde på.
Ja,
så att,
lite bubbelbad och lite ja, allt möjligt.
Det blev jag ändå lite besviken på. Att det inte fanns alltså, några sådana badmöjligheter här utan att det är ett vanligt badkar. Mm. Och jag tog mig inte varken ur eller i det där badkaret från typ vecka 30. Så att det var så här, att sätta mig där skulle jag skulle bli strandsatt där.
Mm.
Så att vid 7, vi ser kvart över 7 då, det tog väl en kvart innan jag varit inskriven och fick rock och alla de här supersköna byxorna. Men redan tror jag det var runt 7:30, kvart i 8, då satt mina egna värkar igång. Så att jag började ju vanka runt och först bara fatta liksom att okej, okay, det är så här det känns. Så jag testade den här gåstolen lite grann och jag tror redan, ja men vid 8 då satt de värkstimulerande. 8:30 då grät jag. Och jag hade ju tänkt såhär, nej men gud, det här kommer inte vara något problem, jag ska inte ha några, alltså alls något bedövande överhuvudtaget. Jag hade ju sagt det innan. Och jag vet att det var en diskussion att folk trodde att jag var så här, att jag skulle typ bevisa för någon att jag skulle klara av att göra den här förlossningen utan smärtstimulerande. Men ja, som sagt, typ 8:30 då grät jag för att jag hade så ont. Nå också lite rädd, för man är ju som inte liksom beredd egentligen på den där smärtan som kommer.
Mm.
Även om den inte gör ont, fast den gör svinont, så var det väl någon sorts chock. Så då tror jag att jag fick lustgas redan då.
Mm.
Men någonstans där emellan mina verkar så får jag ju för mig att jag ska ju snapchatta. Så jag i en verk lägger mig liksom i en så här profilställning med Snapchat och börjar filma verken. Jag tänkte så här, ja men det är väl inte så farligt. Alltså jag vill att mina vänner ska se så här, det gör fasken ont alltså. Och jag vill liksom komma ihåg det här. Så att jag tar den här verken och sen emellan, alltså efter verken då pausar jag. Skickade den till mina absolut närmsta vänner. Och jag vet att en vän sa till mig att hon och hennes sambo satt i soffan så här, lite chill kväll. Och så öppnade hon min video på Snap. Och hon tänkte väl att det skulle vara någon så här vanlig ful video som jag skickar med en filter. Och så hör hon liksom en blåval skrika liksom i en mask. Och hennes sambo vände sig och man bara, men vad tittar du på? Nathalie, hon skickar video på förlossningen. Men därifrån är det svart. För det jag kommer inte ihåg så mycket mer. Lustgasen tar ju över. Alltså jag bor ju i den där lustgasen. Jag vet att det var jättemånga gånger som de ja men försökte liksom att jag skulle ta någon verk emellan utan den. Men jag ville ju inte. Det var som en frizon att jag hade ont men jag var så borta liksom, så att det gick ganska bra ändå. Alltså det gick så bra ändå med lustgas då. Och vid 10 tror jag de skulle sätta Eda på mig. Men den tog inte. Eller den kanske tog, men jag fick ju inte det där som jag vet att många andra får. Att de liksom nästan blir som normal igen. Alltså typ att man tappar all... Att man typ kan se liksom, alltså verkarna gå.
Ja, men för
gå.
Så var det för mig när jag tog epiduralen. Mm. Allt försvann.
Ja.
Jag kunde helt plötsligt börja prata.
Ja, nej, ingenting hände här.
Nej.
Så jag tror att jag tror inte den tog helt enkelt.
Nej.
Så skulle jag få barn igen så kommer jag ju inte ta den ens en gång. Jag tänker inte göra det besväret. Det var lustgas. Jag skulle vilja säga att jag hade bara lustgasen. Det var vid 10. Och sen vet jag att, kan det ha varit vid 12 tror jag. Då vet jag att min mamma och jag hade en lätt, att jag pratade med min mamma och så säger jag så här. Jag hade rest mig ur liksom själva sängen, så satt mig upp och så hade jag bara tittat mig omkring och så hade jag släppt lustgasen och så hade jag sagt, nu är det bra, nu går vi hem, nu skiter vi i det här, nu ska jag hem, packa väskorna, nu ska vi gå hem. Och min mamma hade sagt, men hjärtat, vi kan inte gå hem. Då lämnar jag er här, för nu går jag hem liksom. Och sen hade jag behövt tagit en verk och sen kom inte jag ihåg så mycket mer. Men redan då, det tog ju bara ett litet tag till. Och sen tror jag vid, kan det vara 12:15 eller någonstans mellan 12:15 och 12:30. Då känner jag att nu är det något som ska ut. Och min mamma, hon hade ju sagt att så här, men det känns som att man blir bajsnödig ungefär. Så hon frågade mig, tror jag, 100 gånger, är du bajsnödig? Ja, det är jag. Hur bajsnödig som helst. Nu kommer han, säger jag bara. Men då är det så att då är det någon som kommer in i full kareta, i förlossningsverkar. Så jag får ju liksom hejda mig. Då var det så här, det är klart att hon måste ta henne först då. Så jag och den här andra kvinnan, jag vet inte vem hon är. Vi ligger alltså och skriker i kapp. Så när hon trycker, då är jag tyst. Och så, för jag sa det, mamma, det
för du
är...
hörde henne alltså,
ja,
eller?
Ja, grejen är att jag har fått det förklarat för mig efteråt att det var en annan. För jag trodde att det ekade. För jag var ju så väck, så jag bara, mamma, det ekar här. Jag hör mig själv skrika. Så bara, nej Nathalie, det är någon i rummet för det. Ja, är det någon annan som ska föda barn idag också? Man blir ganska rolig på den här lustgasen.
Ja, absolut.
Ja. Men 5:55 är han född. Så att det tog 6 timmar. Och de räknar ju det där som igångsättning. Så 6 timmar med igångsättning, förstföderska. Det var ganska bra det, sa de på förlossningen. Och allting såg jättebra ut. Men när jag får upp han på bröstet, det tror jag är nog den sjukaste känslan jag var med om i hela mitt liv. Det var så himla, himla häftigt. För att under allt det här liksom, så har man ju som inte riktigt... Alltså jag fattade nog aldrig riktigt att det var, så här, var barn i min mage. Utan det var så här, det var något där inne. Och nu är han här. Liksom 40 veckor. Det har varit i nästan 41 veckor. Som jag väntar på det här. Och nu är han här. Och vad gör jag nu liksom? Jag hinner som inte egentligen reagera förrän jag ser Kristoffer gråta. För han gråter ju helt hejdlöst på sidan av mig. För att han hade ju kämpat lika hårt i krystverkarna som jag hade gjort.
Mm.
Han höll ju på att drömma med både droppstång och sig själv ner. Så att... Men det är det mäktigaste jag gjort. Nog att han var så här lite klibbig och alltså... Men ögonen, och bara få se så här, nu ser vi hur han ser ut. Vem är han mest lik? Jo, han har din näsa. Alltså, nej, det var sjukt häftigt.
Men hur var det då, för att när du fick upp han på bröstet,
mm,
kunde ni se att det var någonting fel på Jace då?
Nej, utan det var ju den här, alltså den här obligatoriska vägningen och mätningen och det de gör på den här, ja, precis efter förlossningen i princip.
Ja.
Så ligger jag och bara så här, som sagt, bara fattar att jag har fått barn. Det är ungefär det jag gör. Och Kristoffer kommer, och han sitter och håller om mig, så viskar han mig i örat och säger, men älskling, ska hans fötter vara så där? Och jag bara, vadå? För jag hade som inte hunnit tittat. Utan jag, så här, jag hade sett hans ansikte, hans huvud liksom. Och så här, ja, han har 10 fingrar och 10 tår. Det var ungefär det jag hade konstaterat. Och han hade mörkblå ögon.
Mm.
Det är ungefär det. Men då så sa jag, ja men jo älskling, det är säkert så det ska vara. Så han har ju legat och klämt mot mina revben här nu i typ 15 veckor. Det är väl inget konstigt om det är snett, tänkte jag liksom. Men då så sa jag till mamma, det är något som är fel. Eller så här, ska de vara så där invridna? Och då säger barnmorskan högt, för hon hör ju att vi pratar. Mm. Så bara, nej, det här är peva. Eller klumpfot, säger hon. Och det här är klumpfot. Och jag bara tittar på Kristoffer och mamma och så här, vad är klumpfot?
Var du rädd?
Ja, jag tog på mig jättemycket skuld. Jättemycket skuld för att han föddes med peva. För att jag tänkte att ja, men det är för att jag ätit dåligt. Eller för att jag inte slutade röka typ samma sekund som jag fick veta att jag plussade på stickan. Alltså jag tror jag slutade typ, säg 4-5 dagar efter att jag hade plussat. För att jag fattade ju inte att jag var gravid från början. Men jag rökte liksom ingenting under graviditeten eller någonting. Utan det var mer bara det att jag alltså alla aspekter som var dåliga som jag hade kunnat påverka. Det var det jag tog på mig. Mm. På en gång. För det var ju min kropp han hade bott. Det är klart att jag har påverkat det här liksom. Och det där vet jag att det slog ju mig också väldigt hårt. Men jag blev väldigt rädd. För jag tänkte att det här kanske inte är något att gå och rädda liksom. Och vad händer nu? Vad liksom händer med det här? Men vi fick ju träffa en barnläkare. Eller ortopedläkare först. För att han som är barnspecialist då, som vi har nu. Han var Uppsala, för han är också även typ stafettläkare. Och då konstaterade de att jo, men det är peva och det är så här och det här och det är vanligast hos pojkar. Det drabbar 1 av 1000 barn. I Jämtland föds ungefär 1000 barn per år. Så att min son är väl då 1 av 1000. Nu vet jag att det föddes några till med peva i år. Mm. Eller 2018 då. Det är vanligt men inte så jättevanligt. Nej. Samtidigt heller liksom. Då var det ju så här att okej, vad händer nu? Det är fel på mitt barn, eller om man ska säga. Alltså han är ju fullt frisk i övrigt. Det är ju bara fötterna. Men det var ju ändå så, han är ju inte bara, vi kan ta med han hem och det är klart där liksom. Så att vi får jättemycket information första 24-48 timmarna. Och det är lite så här suddigt. För det är nog för att man ska plocka in att man har barn. Man ska förstå att man har fått en ny roll. Man ska, alltså alla de grejerna och sen det här. Och det var lite där som den här bebisbubblan aldrig kom. Jag hade också jättetufft med amningen. Den gick inte alls bra, speciellt inte i och med att jag mådde dåligt också. För det var någonting som blev när jag amma. Så blev det liksom att typ när han tog i bröstet och höll på så jag började bara gråta. Jag grät bara. Och det var inte för att det gjorde ont eller något sånt där. Det gjorde ju ont. Men det var inte för att det gjorde ont. Utan det var för att det var obehagligt. Det gick liksom inte. Kroppen sa ifrån. Det var liksom mycket på en och samma gång. Och mitt uppe i allt det här så säger den här ortopedläkaren att så här, ja men ni ska till Uppsala. Då har vi alltså hunnit vara föräldrar i 24 timmar. Och han bara, ni ska åka till Uppsala. Okej, ska vi sätta oss i våran bil? Eller hur då? Och vad gör vi i Uppsala? Jag har aldrig varit i Uppsala. Vart ska jag? Och vem ska jag träffa där? Och vart ska jag bo liksom? Och vem ska jag ta med mig? För då kändes det som att det var superallvarligt liksom, att vi måste lämna det här sjukhuset för att vi måste få hjälp någon annanstans liksom. Men vi åkte aldrig till Uppsala.
Nej.
Nej. Vi fick vänta faktiskt 14 dagar för de gjorde en bedömning på den här barnläkarkontrollen som man har. Att det var inte så brådskande. Vi hade även kontakt med han, vår barnläkare, som vi har idag då, ortopedspecialisten. Att det kan vänta 14 dagar. Det kommer göra varken till eller från. I och med att vi ändå inte visste att han hade peva i magen. För det ser man oftast, eller vid många tillfällen i alla fall, på rutinultraljudet. Och det gjorde de ju inte på mig. Första gången han var gipsad var 14 dagar efter.
Men de 14 dagarna fram tills ni började behandlingen, om man ska kalla det så.
Mm.
Hur var de dagarna?
Ja, alltså det var ju väldigt lite sömn. Och det var ju också delvis för att man bara låg och tittade. Och vi gjorde väl det här typ typiska felet, tror jag, som många gör. Att så här, när barnen väl sover, då hittar vi på allt annat. Så det var då vi typ alltså, satt och glodde på film eller spelade tv-spel. Eller, alltså allting för att få vara själv. Men egentligen så skulle vi bara utnyttja det till att få sova.
Mm.
Men de var jättemysiga. Det var jättefint. Och det var mycket folk som kom och hälsade på. Och vi var iväg. Det var väl typ den sorts, kanske bebis, lilla bebisbubblan vi lyckades få till ungefär. Det var vi liksom. Bara vi. Men det var väl klart att det låg liksom i bakhuvudet hela tiden. Att om 14 dagar, då ska vi. Mm. Då börjar något nytt också liksom.
Men kändes det jobbigt att se hans fötter?
Nej, alltså jag tyckte inte att det var konstigt. Alltså typ, Alltså det var klart att så här, socken, den satt ju inte som den skulle. Den åkte bara av. Och det var lite bökigt att klä på han, i och med att benen var vriden. Så det var ju inte som att bara såhär tjopp, utan man fick ju lirka in dem. Men jag vet inte om det är för att jag inte liksom, som sagt, har kunnat haft ett annat barn och kunna jämföra med. Så att jag tyckte liksom inte att det var så konstigt. Och sen alla bebisars fötter från början är ju ändå lite små invrida. De är ju inte spikraka alla liksom. Så nej, det var inget jag reflekterade över direkt. Vi har pratat om det här hemma, att om vi skulle få fler barn, att jag tror att vi skulle tycka det var mer konstigt att se ett barn med raka fötter nu efter det här. För det är liksom det vi vet. Det var ju som mitt barn. Aha, han mådde ju bra.
Efter 14 dagar så var det dags för gips.
Mm.
Alltså de är ju pyttesmå. 14 dagar gammal så ska han ha gips.
Ja.
Hur gick det? Och hur kändes det att se han med... För han hade PVA på båda fötterna.
Ja, precis. På båda fötterna.
Ja. Mm.
Jag skulle ju kanske ljuga om jag skulle säga att det var jobbigt. Eller inte jobbigt, menar jag. Men samtidigt så vet jag hela tiden. Och det här har jag tröstat mig med varje läkarbesök. För att ju äldre han har blivit, desto tuffare har det varit. Jag kommer ihåg ett tillfälle som var alltså verkligen konkret. Och det var när Kristoffer inte kunde följa med för att han skulle till jobbet. Och det var så här, det är okej. Det är lugnt, jag tar med mig någon annan. Så jag tog med mig en vän. Som också väntade barn då. Och vi liksom tvångshåller honom i, alltså i britsen. Mm. För att han skriker helt hejdlöst. Och jag får inte plocka upp han. Och jag känner bara så här, hur tårarna bara så här, det är på väg ut. Och jag är på väg att tappa det. Men jag får inte tappa det. För ser han att jag blir rädd. Det är klart att han kommer bli rädd. Och det var många sådana tillfällen. Som det, inte bara det utan även andra tillfällen också. Som jag bara så här, det här vill inte jag. Men nu går vi hem. Alltså vi får ta det här någon annan dag. Men man gör det ju. För man vet ju att det är för sitt barns skull. Inte för min skull. Men det var jättejobbigt. Och jag är jätteglad att den här gipsningsperioden är över. För att det är tillhör inte ens natur, tror jag. Att så här, ligga och tvångshålla fast sitt barn. Och det spelar som ingen roll vad du än gör. Flaskan dög inte. För jag ammade inte alls. Jag slutade med det. Det gick inte. Så att jag... Med flaskan funkade inte. Nappen funkade inte. Det funkade inte att jag sjöng. Och jag kommer ihåg att jag blev, alltså så här, jag brukar ju hyscha han lite så här, sh. Det fick vi absolut inte göra, för det var inte bra tydligen.
Mm-hmm.
Och det var också så här att det är ju någonting du typ så här, har lite inbyggt, att det kanske är det du gör. Men det skulle vi absolut inte göra tydligen. Det gör jag ändå. Men alltså det var då, och du vet som första gångs förälder, man tar ju typ in allt som folk säger. Så jag sa, nej, okej. Okay. Och vi testade babblarna, alltså nog för att han var så liten, men vi testade verkligen allt. Mm. För att bara få hans uppmärksamhet. Men det är över nu. Och det känns faktiskt... Eller över och över. Alltså det kanske kommer fler gipsningsperioder om inte det här går vägen, såklart.
Hur länge har han haft gips?
Han hade gips till, ska vi säga, 6 gånger. Så 6 veckor. Och efter det så var det en operation. Och det tror jag nog är det jobbigaste jag gjort som förälder. Att se. För han var bara 2 månader när vi gjorde operationen. Men alltså han... men han var rädd och så här, lämna ifrån dig ditt barn. Och så skulle han ju, i Jämtlands landsting så använder man sig av narkos när man gör det här ingreppet då, som man förlänger hälsenorna, för de är också för kort. Så foten hans var ju också, inte nog med att den var snedvriden, så var den ju också i så här ballett typ stuk, den så att, och spetsig.
Uh-huh.
Så då måste man in och snitta och så ska man förlänga den då, så att den blir rak. Och man har väl läst lite grann om narkoser och småbarn. Och jag var ju livrädd att så här, vad händer? Tänk om han slutar andas? Tänk om jag förlorar mitt barn i en sån här lätt operation egentligen? För ingreppet i sig är superenkelt. Men alltså då, nej, det gick inte. Jag ville inte åka dit, jag gruvade mig i flera veckor. Jag grät helt hejdlöst. Kvällen innan så ringde jag min pappa och sa, jag kan inte göra det här. Jag kan inte följa med han. Jag kan inte låta dem ta honom. Alltså, vad händer om han dör? På operationsbordet liksom. Han är så liten. Tänk om lungorna inte fixar narkosen liksom. Eller kroppen. Men så in på 109 då. Vi hamnar på neonatalen. Med honom först då. För vi kom in på kvällen. I och med att han skulle fasta från och med. Var det 4 timmar innan förlossningen. Innan operationen. Och där också superfin personal. Verkligen jätteomhändertagande och helt förstående. Och vi hade en barnmorska där, eller barnläkare där, som heter Emma. Och hon är super. Idag jobbar hon faktiskt på BVC. där vi går. Så att idag har jag faktiskt Emma som behöver se sköterska.
Nej, vad roligt.
Ja, men hon var verkligen super, super bra när vi var där. Så verkligen förstående. Hon såg ganska fort att så här, de är nervös liksom, och det är okej. Men operationen gick jättebra och tur och oturen så var faktiskt narkosmaskinen trasig. Den ska gå igenom 3 stycken säkerhetstyp åtgärder och den klarade bara 2. Och då gjorde de faktiskt som de brukar göra i de andra landstingen med lokalbedömning. För att de var ju tvungen och de drogade typ ner honom och så tog de lokalbedömning och sen var det klart. Och efter det var det så skönt. Men då var det gips i 3 veckor till. Och då var det samma gips de här 3 hela veckorna. Och sen fick vi då den här ponsettiskenan. Och det är en skena som sitter fast i en, ja men i en plastskena så här. Det ser ut som en snowboard ungefär. Och den hade han då i 3 månader, först i 24 timmar om dygnet. Vi fick plocka av den såklart om han råkade skita ner sig så pass mycket så vi var tvungna att liksom bada han och sådär. Men annars skulle den vara på hela tiden. Så i vintras då när det var kallt. Det var lite svårt, för det, hade ju som, det finns inga vinterskor till de där.
Nej, hur löser ni det?
Vi tog en sån här handtagsvärmare, det som man klickar fast på vagnens handtag, och klickade över skenan.
Aha.
Ja, och så raggsock och lite sånt där. Så att, vi klippte också även sönder såna tossar. Vi gick på Shoppies och så hittade jag ett par för 5 kronor typ. Så klippte jag hål i botten på dem, och så att man kunde liksom då trä in skenan i liksom skon.
Mm.
Så det var lite bökigt.
Men då, för att då hinner de ju ändå bli ganska, alltså han var väl typ ett halvår omkring då, på vintern där, när han hade skenan.
Ja, han blev ju, när han blev 6 månader i februari, ja men 4-5 månader var det ju då han hade den dygnet runt.
Verkade han vara, alltså verkade han vara störd av att ha den, eller accepterade han den? Eller?
Ja, alltså första dygnet med skenan är, ja, det var, det kanske var ännu värre än själva operationen, och det tror jag nog att jag måste säga, för att han skrek oavkortat i 12 timmar. Alltså det var konstant missnöje, och det förstår jag. Han satt ju liksom fast, plus att från att ha gips då, så han hade ju som ingen muskulatur i ben eller i knän, så det gjorde ju ont, och vi fick ju bara ge Alvedon. Vi fick inte ge någonting annat. Han skrek och skrek och skrek, och jag tror det var första gången som jag och Kristoffer förstod att han hade liksom ett, de säger att det är ett skönhetsfel, men alltså typ en sorts sjukdom, eller alltså det var något som inte stämde liksom. För jag kommer ihåg när vi kom hem ifrån sjukhuset, han hade fått den här skenan och han bara grät och grät, och det var, han var otröstlig, det gick liksom inte. Vi fick inte plocka av den heller. Då grät vi, båda två. Vi bara satt i soffan, och det kommer jag typ alltid kunna komma ihåg, för det var så himla konkret att så här, okej, det är någonting som inte stämmer med vårat barn. Och han gråter och jag gråter och Jace gråter.
Mm.
Och där sitter man liksom så, vad gör vi nu? Varför har det blivit så här? Och vem ska man beskylla för det då? Varför var det tvungen att bli så här med vårat barn? Varför fick inte vi liksom bara chilla och alltså bara mysa och få vara med vårat barn? Sen som sagt, Pevan är ju så mycket lindrigare än så mycket, mycket annat som barn få utstå. Så att det är så, jag är tacksam för att det faktiskt bara är Peva. Men jag, som jag sagt, vet ju inget annat, så Peva för mig är ju också, det är jobbigt.
Ja, men även om det inte är på något sätt kanske livshotande, så är det ändå, man har ändå en bild av hur det ska vara, hur man ska vara som förälder och hur den här bebisbubblan ska vara och hur man ska se dem börja ligga på golvet och krypa runt och så blir det inte så. Det är klart att det måste vara jättejobbigt.
Ja, det är ju, man får ju ställa om hela sin förväntning av föräldralivet. Jag är så tacksam över att det här hände vårt första barn. Att jag kunde ha lagt all tid på honom och inte liksom kanske råkat försumma någon annan på bekostnaden utav att han behöver det här. Det känns ändå bra. Och sen är jag så tacksam över att vi ändå har så bra vård för det här. För jag hade aldrig hört talas om det här överhuvudtaget. När barnläkarna sa att det var PEVA, så jag bara, eller jag klumpfot då. Så, jaha, okej. Okay. Vad är det då?
Men för idag, han blir 1 år i augusti.
Ja, det stämmer.
Hur är det idag? Hur mår han idag och hur ser framtiden ut?
Idag mår han superbra. Han är precis som vilken 10-månaders bebis som helst. Han går inte än. Men han har precis lärt sig att krypa. Han har precis lärt sig att börja liksom stöda på benen ordentligt. Så att det är en tidsfråga innan jag har någon som klättrar på möblerna.
Mm.
Och jag har som sagt också varit lite rädd för att han skulle bli utöver normalt sen. Alltså att det skulle liksom behövas kanske stöd över det. Men det verkar inte så. Nu har han skenan bara på natten. Och det funkar jättebra. Han blir nästan glad när vi tar fram den. För han känner igen den. Så det blir så här, oh, vad är det här för någonting? Mm. Det går jättebra. Alltså han mår super. Vi har liksom hunnit landat i föräldraskapet. I allting där emellan. Nej, men nu väntar vi som sagt bara på att vi ska få flytta då. Och börja liksom dagis och det. Eller förskolan.
Det är spännande.
Ja, det är spännande.
Men kan det hända att han behöver fler operationer i framtiden?
Ja, det är som sagt, det de säger nu är att om det fortsätter som det ska och det blir inga avvikelser så är det ungefär tills han blir 3 år som vi behöver skena på nattetid och sen ska det nog vara klart. Men som sagt, det är ju ändå i alla fall 2 år kvar tills han är 3. Så att det finns ju alla chanser till att det kanske blir återfall. Jag är med i en grupp på Facebook som heter PEVA föräldrar och där finns det föräldrar som skriver om sina barn som det har gått jättebra, men att typ vid 11 års ålder så börjar fötterna tippa inåt igen. Och det är väl kanske de smällarna man kommer få behöva ta, men vi hoppas ju som sagt på att det ska gå hela vägen och att vi inte behöver alltså så mycket mer än så. Mm. Sen såklart kanske han inte blir trestegshoppare, men det finns mycket annat han kan göra.
Ja,
ja, så att det är...
Jag är inte trestegshoppare.
Nej, inte jag heller. Han kommer nog kunna spela knattefotboll och om han vill spela ishockey eller vad det nu än är. Så ska han nog kunna göra det precis som vilket annat barn som helst.
Om det finns någon som lyssnar på podden. För som du sa, att det är ju ändå några som drabbas av det här.
Ja.
Vad hade du önskat att någon hade sagt till dig när du tyckte att det var som jobbigast?
Jag hade nog velat att någon sa till mig att det är okej att tycka att det är skitjobbigt. Det är okej att tycka att det är inte alls kul. Och det är okej att få tycka synd om både sig själv och sitt barn. För att jag vet att i alla fall jag och även Kristoffer till delvis. Vi levde också där i förnekelse. Liksom, att säga, nej, men det här kommer gå superbra, vi är superföräldrar. Det är inget som är jobbigt, det här är lättsamt. Liksom. Men innerst inne så var det ju superjobbigt. Och det var ingen av oss som verkligen så här, kunde gråta ut om det. Att liksom få känna att... Jag menar att få känna är typ... Hur ska jag förklara? Ett litet missnöje över att ens barn inte var 100% frisk. Att det nästan var som tabubelagt att så här... Ja, men om ditt barn är sjukt, vad spelar det för roll? Det är väl bara att köra, absolut.
Mm. Det är fortfarande ditt barn.
Fortfarande bara ditt barn. Det är självklart. Det skulle inte röra mig i ryggen om det skulle ha varit någonting annat heller. Alltså någonting som är mer allvarligt. För det är mitt barn. Men för det så önskade jag att någon hade kunnat sagt till mig att det är okej att tycka att det är jobbigt. Och det är okej att må dåligt över det. Och sen att allting löser sig och det kommer gå superbra. För det gör det. Och nu mår han hur bra som helst.
Veckans tips. Nu tänkte jag vi ska hoppa in på veckans tips.
Okej.
Har du något som du vill tipsa alla där ute om?
Ja, men jag skulle kanske typ faktiskt vilja tipsa om en podd. En annan podd än Norrlands
Ja, jättegärna.
Som jag tycker också är superkul att lyssna på. Och det är ju också en podd härifrån.
Mm.
Ja, det är ju Marielle och, vad heter hon?
Jane.
Janes podd.
Ja!
Den tycker jag är mysig att lyssna på.
Vad den heter? Den heter
Norrländskor och en podd, va?
Så heter den. Två norrländskor och en podd.
Ja, och den skulle jag vilja tipsa om.
De sitter ju i samma rum här.
Ja.
Och spelar in sin podd också. Jassa. De är grymma.
Ja, jag tycker den är skitmysig. Och jag tycker att den är mysig för att den är så osensurerad. Jag tycker att den är...
Ja, både Marielle och Jane har ju varit gäster också.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vilka avsnitt, men ni kan hitta dem. Marielle pratade ju om sin dotter som fick en CP-skada. Och Jane om sin dotter som föddes i vecka 23 till och med.
Ja, jag tror jag lyssnar på båda avsnitten.
Ja, de är fantastiska. Ja, lyssna på den.
Absolut, det tycker jag verkligen.
Mitt tips den här veckan blir, gillar du melon?
Ja, det var ju en dille under hela graviditeten.
Vad är det? Jag äter ju inte melon själv, men mina barn älskar melon.
Mm.
Och nu på sommaren så läser jag så bra tips. För att vi köper oftast hem melon. Och ofta så går det åt. Alltså de älskar melon som sagt. Men ibland så kanske det blir att man glömmer bort den där i kylen eller så. Och så håller den på att bli dålig. Läser jag tips om att man kan hacka upp melonen i bitar.
Mm.
Och så kan man frysa in dem. Och så har du dem som isbitar i sommar.
Mycket smak.
Så vi gjorde det i helgen. Och det var, barnen tyckte det var jättekul att få melonisbitar i sitt vatten. Så var det lite gott också. Så det är mitt tips. Hacka upp lite melon och stoppa in i frysen.
Ja, det var ett bra tips.
Ja. Ja. Om det är så att man har mer frågor och vill få kontakt med dig. Ja. Vart kan man hitta dig?
Man kan hitta mig på Instagram och man kan hitta mig på min Facebook.
Mm. Jag kan göra så att jag lägger in länkar här under.
Ja, för det, om jag säger det så kommer det stavas fel. Så det är lika bra att lägga det där nere.
Vi lägger det här.
Ja.
Men tusen tack för att du orkade komma hit och berätta om era resa.
Men supermysigt. Verkligen. Och tack för att du fick komma hit och gästa.
Ja, det var bara kul.
Ja.
Nu ska vi, vad ska du hitta på nu?
Jag ska hem och packa mina sista flyttkartonger i och med att imorgon blir det flytt.
Yay, vad kul.
Ja.
Lycka till.
Tack så jättemycket.
Det här sen.
Det gör vi.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.